casi siempre es este el especialista Coque, que lanza la falta, va bien, va bien, va bien, y va bien, puede llegar el 2-1, lo ha tenido Miranda, y en segunda instancia el tercero, gol, 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 gol de Turán, 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 gol. A la 1 no, a la 2 tampoco, a la 3 sí, a la de 3 sí, marcó Arda Turán con un poquito de suerte.
Sí, un poquito de suerte, pero bueno.
Pero ha marcado Turán el 2-1.
Hej och välkomna till ännu ett program av Atletico Podcast. Vi vet inte riktigt vilket nummer det är i ordningen, men vi kör på som vanligt med samma typ av program. Idag så ska vi prata om bland annat den där jävla debuten i Champions League. Vi ska även prata om matchen mot Almeria på Vicente Calderón. Och så ska vi prata lite andra rykten och bland annat förlängningar. Eller hur, Soran Soric?
Yes, Arda Turan. Arda Turans förlängning kan vi framförallt snacka om.
Det är bara jag och Soran idag. Men som man säger, ju mer kockar desto sämre soppa. Så att vi kör på direkt. Och vi tänkte börja prata om matchen mot Almeria. Det var ju ett tag sedan de spelade. Men hur tyckte du, Cholo, matchade startelvan? Var det som väntat?
Alltså, överraskningen var ju Jiménez, José María Jiménez i backlinjen. Till viss del kan man väl säga att det är en överraskning också, för att Miranda var ju febersjuk från och med onsdag, eller det var nog torsdag var det. Torsdag och sen helgen ut. Så José María Jiménez var den stora överraskningen, men samtidigt så gjorde han det riktigt bra mot Falcao där i VM-kvalet när Uruguay vann mot Colombia. Så Cholo hade anledning att lita på honom inför den här matchen. Och sen var det också Almeria, så det var inget topplag, även om de är bra i offensiven. Sen så kom även Raul Garcia in på en vänsterkant istället för Arda Turan. Och det var väl kanske lite väntat, för att Raul Garcia brukar få spela i den här typen av matcher. Och han har förtjänat förtroendet också, med tanke på vad han gjorde mot Rayo Vallecano exempelvis. Vidare Thiago som också kommer in istället för Mario, och det var verkligen ett klockrent beslut av Cholo. I övrigt var det samma stomme, samma spelare som normalt sett spelar, så inga överraskningar där tyckte jag inte att det var.
Nej, precis. Alltså, om vi hoppar lite här och börjar prata om Jiménez direkt istället för matchen. Alltså, för mig kändes det som att han var inblandad i båda målen som Almeria gjorde, eller har jag fel?
Han är inblandad i båda, det har du rätt i. Första så dyker han försöker att blockera skottförsöket som Rodri, när Rodri försöker skjuta. Och misslyckas ju helt med det, för att bollen studsar upp på, ja, den studsar och far lite grann där i straffområdet, och Jiménez missar ju tajmingen i blockeringsförsöket, vilket i sin tur slutar med att Rodri bara kan skjuta upp bollen i nättaket. Courtois hade inte någon som helst chans. Men där ska vi få undan bollen betydligt tidigare, och där ska även, ja, där ska inte Rafita få slå det här inlägget heller. Vid första målet, vid 2-1 målet. Sen vid det andra så är det verkligen, det är minimal koncentration på spelarna, för att det sker typ i 91:a och matchen är avgjord sedan länge. Det man kan säga är ju att Jiménez kom inte riktigt in i någon av de här situationerna särskilt bra, för att han blir ju faktiskt helt bortgjord vid andra målet också. Det är inte bara han, det är flera spelare som blir helt bortgjorda. Jag tror att Godin också blev bortgjord där. Så visst, han är inblandad i båda målen, och jag vet att han kan betydligt bättre, men samtidigt så släpper vi också på våran extrema defensiv som var så framgångsrik under förra säsongen, för att få lite mer mål av andra spelare, som exempelvis Raul Garcia, som exempelvis Thiago. Det faktum att vi spelar med två anfallare, så den där soliditeten, den är inte likadan, inte lika bra när Atletico spelar med två anfallare. Två renodlade anfallare skulle väl sägas. Jag tycker att det är mycket bättre när Costa spelar på en kant och sen kommer in i en anfallsroll under matcherna. Men Jiménez, det är tufft att debutera i Primera Division. Och, ja, trots att man spelar mot Almeria, så, som ändå är jäkligt starka i offensiven, så det är klart att det inte är lätt och han kommer få lära sig det här, hur man försvarar, hur man går in i, hur man går in i försvarsspelet när man spelar Atletico Madrid under Cholo Simeone.
Han är ju bara 18 år också väl.
Ja, det går ju inte, det går ju inte att lägga jättestora krav på honom heller liksom.
Som Kike med Cedric.
Ja, fast just i det här fallet så är det en spelare som är betydligt mer erfaren. För han har ju faktiskt spelat, han har ju varit ordinarie under ett, i stort sett 6 månader som han var i Uruguay där borta. Jag tror att han debuterade någon gång i november i uruguayanska ligan och där kom han in som väldigt ung spelare. Sen så hade han ett fantastiskt U20-VM där han var, tycker jag i alla fall, hela VM-slutspel, U20-VM-slutspelets bästa mittförsvarare. Och även där så kunde man ju se, trots den här jättefina insatsen som han gjorde för Uruguay när de togs till finalen, så kunde man se vissa tendenser i hans spel som jag skrev om väldigt detaljerat under sommaren också. Att han gillar att slänga sig lite för mycket istället för att stå upp på benen och vänta in sina motståndare.
Han kanske borde lära sig lite om Miranda, för han står typ alltid upp.
Ja, men Godin också till stor del står upp. Och det här är en, ja, det här är en inlärningsprocess här. Så om något år sen säkert, så står han säkert istället för att han kastar sig som han gjorde under de där 2 situationerna när Almeria gjorde sina mål.
Ja, så då hade matchen slutat 4-0 istället. Eller ja, det vet vi inte.
Nej, men jag tycker inte soliditeten var tillräckligt bra i defensiven. Alltså som lag tycker jag inte att vi var tillräckligt bra. Vi släppte lite för mycket på det. Det var lite för okoncentrerat för att vi skulle hålla nollan. Men det är klart att vi kan hålla nollan mot Almeria. Så det är Atletico Madrid trots allt.
Eller hur? Tror det eller ej. Vi går tillbaka till matchbilden där Atletico, jag ska inte säga spela ut, men vi. Laget spelade väldigt övertygande och det kändes som att Almeria inte hade någonting att komma med. Men ändå gjorde de det. Liksom lite Barca-utrullning. Håller du med mig?
Ja, det är inget snack om saken vem som var det bättre laget. Och framförallt så är den höga passningsprocenten som imponerar mot Almeria. För nu kunde vi faktiskt hålla i bollen ganska bra och ändå spela vårt spel liksom.
Men Almeria vann bollinnehavet med 49-51. Det är inte mycket, men ändå.
Ja, det är verkligen lite alltså. Det är 1%. Men generellt tycker jag att alltså, det var inget snack om saken vem som var det bättre laget. Det enda som jag tycker är lite negativt med den här segern, det är att vi inte är tillräckligt skärpta i vissa situationer. Men jag antar att det är också att de känner att de är så pass överlägsna så att man tappar nog lite skärpa och lite kvalitet i försvarsspelet. Annars så kan vi ju säga att Diego Costa gjorde en jättefin match. Raul Garcia var duktig. Thiago var kanske bäst på plan. Gabi gjorde också en jättefin insats. Fick med sig en assist också. Koke gjorde ett mål, träffade ribban. Alltså det finns mycket, mycket bra saker som Atletico gjorde. Och sen sätter man 50% av skotten som man skjuter på mål, går i mål också. Vilket visar på effektivitet.
Ja, jag hade inte klagat i alla fall. Vi kan även tillägga här att Atletico har inte gjort 14 mål på 4 matcher sedan säsongen 55-56. Då gjorde man 20 mål på 4 matcher.
Det sjuka är ju att man gjorde ju 9 i en och samma match mot Hercules 1955 och då var man med 9-0, så en stor del av de målen kom helt enkelt i en och samma match.
Mm. Och sen hade de 11-3, så det är inte så.
Nej, exakt, och det var inte direkt offside-regeln tror jag inte gällde heller då, så det ska väl sägas att fotbollen var lite mer offensiv då också, så det är jäkligt starkt att göra 14 mål på de 4 inledande ligamatcherna.
Ja, yeah, med dagens omständigheter om man säger så.
Verkligen, verkligen.
Så det är sjukt. Du har redan berättat här vilka du tyckte var bäst. Jag tänkte dra mina också faktiskt.
Jag kör du då. Du får göra det först.
jag säger självklart Diego Costa. För att han är typ alltid bra. Mm. Alltså helt ärligt, det är han. Han gör nästan aldrig en dålig match. Alltså, är han dålig så kämpar han ändå så mycket så att det ser bra ut. Håller du med mig?
Ja, det är sant. Det finns lite sanning i det där faktiskt.
Kåk, jag tyckte också var bland de bästa spelarna på plan faktiskt. Mm. Och ja, Thiago gillar jag också väldigt mycket den här matchen. Så att egentligen alla var bra faktiskt.
Ja, det fanns ingen som var direkt dålig om man säger så. Det kanske var Jimenez som var lite orutinerad i vissa lägen då. Det är väl det enda man kan säga.
Om man säger Jimenez var sämst och han var ändå bra. Så att...
det säger ganska mycket om insatsen också.
Ja, precis, precis. Har du något annat du vill tillägga i matchen mot Almeria så?
Alltså, vi kunde gjort mycket, mycket fler mål än vad vi gjorde. Då tänker jag på Jimenez första nick med typ ryggen mot mål utanför till vänster om målvakten. Och hans nick där var i nät, det var vid sidan av nätet tror jag, som man nickade det andra läget. Det var på vänster sida. Så, och Godin hade väl också något nickläge tror jag. Så det kunde varit mycket, mycket fler mål. Och sen ska det sägas också att de drar ju ner på tempot också, i och med att de gör sitt fjärde mål.
Precis, det var faktiskt 8-2 i avslut på mål till Atleticos fördel.
Och det kanske snyggaste målet som vi gjorde, det var ju frisparksmålet. Och där Cholos absoluta lycka, han var ju extas.
Ja.
Efter att de hade emulerat Argentina 98.
Ja, de frågar honom i intervju efter matchen, har detta någonting med Argentina att göra? Nej, det har ingenting med Argentina att göra.
Ja, just det.
Detta är min skapelse typ. Nej, det sa han inte, man sa det har ingenting med Argentina att göra i alla fall.
Så det... den där har vi ju kört, eller vi, men de har ju kört en ganska vissa matcher. Jag kan minnas på rak hand så gjorde de det mot Mallorca en gång på bortaplan, då fick vi straff. Mot Deportivo en gång på försäsongen, då tror jag att det blev fris. Nej, då blev det nog straff också, eller mål om jag minns rätt. Det blev jävligt farligt i alla fall. Och sen nu, den här gången. Så fast situationer, det är vi lite av mästare på faktiskt.
Det var väl Adrian som hade mot Mallorca, har jag för mig. Han har haft något sånt läge också.
Sen blev han neddragen där och det var väl när Falcao missade straffen också.
Men det som är bra med den varianten som du säger, det är att det blir alltid farligt för att den, alltså, han spelar i bollen och sedan så måste ju muren vända sig om, eller så kommer det någon annan och då måste liksom slänga sig för att blockera, och då blir det oftast att de hugger spelaren liksom. Så att det är jäkligt bra. Man sa Cholo, som du sa, han slickade hans lite, inte hålleende, men typ, fan vad, typ så, fan vad nice det var. Typ så, yes, äntligen gick det.
Hans glädje var, det var ju extas, han var ju extas efter det där. Det var som att se en typ, en junkie, men på mätt typ.
Ja, nu ska vi inte överdriva, vi får inte säga sånt om Cholo, sa den. Skärpning.
Okay.
Skärpning. Vill du lägga till någonting mot Almeria?
Nej, det har jag sagt det mesta i alla fall. Jag vet inte om du har något.
Nej. Förutom att vi... att det blev 8-8 i gula kort, så har jag faktiskt inget att säga till dem. Vi kan gå vidare till den där jävla Champions League. Den där jävla matchen.
Är det verkligen jävla?
Äntligen. Alltså, på ett positivt sätt. Den där Champions League-matchen som vi har väntat på i ungefär, vad blev det, 300 dagar? Nej,
1380 dagar.
Ja, jag tänkte sen vi kvalificerade oss, men det var ju längre också.
Jaha, det var så.
Atletico kom tillbaka till ett ställe där de egentligen aldrig, kom tillbaka till en turnering som de egentligen aldrig borde missat. Men med Humle och Dumle i styrelsen så vet man ju aldrig. Atletico ställde upp med Courtois, Juanfran, Miranda, Godin och Felipe Luis där bak. Gabi och Mario som vanligt, den magiska duon på mittfältet. Framför dem så spelade Arda, Koke, Adrian och längst fram Guache Villa. Vad tyckte du om uppställningen? Var det rätt att mönstra ändå så här relativt offensivt mot Zenit?
Alltså, det är ju den Once de Gala, som de skulle säga i Spanien. Det är den bästa elvan vi har i stort sett. Och förutom Adrian då såklart, där ska Diego Costa spela. Men jag tycker att det var helt rätt att starta med Adrian, för att jag förstår varför Cholo gjorde det också. För att Adrian har det här, han har drivet och han har framförallt, han kan slå sin motståndare. Och vi visste ju att de skulle spela väldigt defensivt, Zenit Sankt Petersburg. Och det blir ju ännu defensivare i och med att Spalletti väljer en fembackslinje. Och de spelar ju mer eller mindre 5-3-2 eller 5-4-1 system första 45 minuterna. Som man sen byter i halvtid när det blir mycket bättre för dem. Men de är ju alltså, de är inte på Atletico, de är på Atleticos planhalva kanske 3-4 gånger under hela första halvlek. Och då är det Hulk som skjuter ett snett skott över Calderon typ. In till Manzanares-floden. Så det är en jättebra första halvlek som Atletico gör. Trots att den är väldigt frustrerande också samtidigt.
Med tanke på att man hade två avslut på mål hela matchen, så förstår jag vad du menar. Det var ju Hulks mål som kommer till senare, och så var det ju nicken också. Från Kershakov, om jag inte misstår mig.
Courtois fina räddning där.
Ja, det var de enda målchanserna de hade liksom.
Men samtidigt så var det ju en väldigt, väldigt, väldigt intressant match också på så sätt att vi trodde ju säkert att Atletico skulle ta tag i taktpinnen och sen kanske göra något tidigt mål. Vara lite mer aggressiv, eller mycket mer aggressiv, trodde jag i alla fall att de skulle vara under första 20-25 minuterna. Men det blev väldigt avvaktande i och med att det är Champions League och i och med att varje misstag betalar man väldigt dyrt, som Cholo sa på presskonferensen. Så det blev väldigt avvaktande tyckte jag under stora delar, och vi gav till och med bort bollen en hel del under första, ja, mellan 20:e och 30:e så hade vi inte så jävla mycket boll tyckte jag inte. Men i slutändan så är det målen som räknas, och kan man inte göra mål, kan man inte bryta ner en riktig rysk mur, så får man göra det helt, alltså i spelmässigt, i spelet, i öppet spel, så får man helt enkelt göra det via de fast situationerna, och där har vi en specialist som kan det här med fast situationer.
Vem då?
Koke såklart.
jag tänkte på att du menar Cholo på varianter och så här.
Ja, han är ju hjärnan bakom allt, och det här är spelarna, Koke utför ju arbetet sen på planen. Så Koke är en jätteviktig del i Atleticos fast situationer.
Men någonting som jag tycker är ganska imponerande, det är att alltså de båda lagen gick till attack 115 för Atletico, 116 gånger för Zenit. Men att Zenit gick till attack flera gånger, men Atletico bryter bollen så pass snabbt så att det hinner ju aldrig bli något, i och med att de bara två skott på mål på 116 försök. Alltså 116 anfall.
Ja, men det är pressspelet också.
Yeah.
Framförallt så var det bra där mellan, från 30:e till 45:e, sista kvarten i första halvlek. Och då var det framförallt Mario tyckte jag som, ja, antingen så om Gabi blir passerad, eller om våra anfallare eller Adrian blir passerad, Koke Adrian, så finns Mario alltid där för att täcka upp. Och Mario är extremt bra på att tackla sina motståndare och få med sig bollen när han satte in pressen. Och jag vet inte hur många gånger han vann bollen, men han var extremt bra på att vinna tillbaka bollen och sen låta medspelarna sätta igång spelet och aldrig låta Zenit-spelarna vila ordentligt.
Var det inte 50 gånger?
Ingen aning, men jag vet i alla fall att det var jäkligt mycket.
Nej, en som jag kommer ihåg, det är när Hulk gick till anfall och så tar han honom på skottfoten och bara typ springer runt honom. Och så, där vi två hela Calderon jublar liksom. Så det kändes magiskt hela matchen faktiskt för min del. Känns som att äntligen var vi där och vi, jag ska inte säga att vi spelade ut dem, men vi fick visa vad vi gick för.
Och vi gjorde det framförallt utan Diego Costa också, som är en extremt viktig del i Atleticos anfallsspel. Och det man kan säga är ju, innan vi har målet där så blir det väldigt, väldigt, alltså det var ju väldigt uppenbart vad Spalletti ville ha med sin fembackslinje där. Han ville stänga mitten helt och hållet och sen ut på kanterna, så att Atletico skulle ut på kanterna. Och samtidigt så, vi är bra på att kombinera, eller vi, Jean-Fran och Felipe Luis är väldigt bra på att kombinera med exempelvis Adrian eller Diego Costa när han spelar, eller Arda Turan och Koke. Ibland hjälper till och med Gabi till de här kombinationerna, och Via finns alltid med. Problemet blev att det blev för många som skulle vara med i de här kombinationerna, för att de hade tre spelare på varje kant där bollen var, och en fjärde som stod och täckte en zon bakom dem, så att säga. Så om de skulle vinna bollen, så kommer den spelaren att ta emot bollen och sen sätta igång en snabb kontring på antingen Hulk, Kerasakov eller Dani. Och det man kan säga är att Atletico hade stora problem att ta sig igenom den här muren under den här tiden innan Miranda gör målet. Och då är det bara Adrian som lyckas ta sig igenom någon enstaka gång. Och sen har vi Ardas räder längs högerkanten där han får bort både Hobochan och Ansaldi Jett. Men inspelen var alldeles för dåliga och Via fick delta alldeles för långt ner i banan. Så när vi väl hade tagit oss förbi och skulle slå det här inlägget in i straffområdet längs kanten, då var det jättetomt inne i straffområdet, och då fanns det kanske en Adrian eller en Koke eller en Arda bara inne i straffområdet. Istället för att vi ska ha en Via där, vi ska ha en, vad vet jag, Raul Garcia, när han spelar finns han alltid med inne i straffområdet, och normalt sett Diego Costa också. Så den här gången blev det en spelare inne i straffområdet, och normalt sett är vi tre inne i straffområdet, vilket såklart är mycket farligare.
Jag måste sätta fingret på två grejer faktiskt. Jag tyckte att Jean-Fran, han började visa förra säsongens takter, eller när han var som bäst i alla fall. Man såg lite potential i det, men att han var lite seg fortfarande i försvarsspelet, tycker jag. Håller du med? Gärna ett kort svar.
Ja, alltså, jag tyckte att han visade redan på försäsongen att han är på gång, och framförallt i den där matchen mot Sporting Cristal där han dominerade som högerback liksom. I försvarsspelet så var han inte jättebra, men samtidigt så saknar vi den här soliditeten, tycker jag. Det blir lite för offensivt med två renodlade anfallare, och det gör ju så att laget lider lite grann. Och sen är ju Champions League betydligt mer annorlunda också.
Är det klart?
Man kan liksom inte bara... Det är inte Almeria att man leder med 4-1 och de bara ger upp, utan här måste man spela 90 minuter.
Ja, det är sant. Varje match är en final. Även om det är det i ligan också, så är det speciellt här. En annan sak som jag också vill sätta fingret på, det var Adrian. Tyckte att han har, hur ska jag förklara? Han har spelat upp sig som fan. Tyckte att han var faktiskt, tyckte han var väldigt duktig. Man såg lite av den här Adrian från Europa League 2011, eller var det jag som hade glömt linserna, sa han.
Jag tycker Adrian gör en godkänd insats. Sen så tycker jag att han är lite för mycket one-trick pony. Alltså att han gör ett trick hela tiden. Jag tycker att han måste lära sig, och han måste ha lite mer verktyg i sin verktygslåda, så att säga. Det blir lite lätt att han viker in och sen försöker slå ett inlägg, eller viker in och försöker spela sidled. När han väl visade att han var riktigt bra, då tog han sig också runt på vänsterkanten. För det var där mestadels som vi anföll under första halvlek. Och det var där som Atletico, vet du, för det mesta skapade sina halvchanser eller chanser. Men jag tycker att han är nog på väg mot något bättre. Och jag tror att mycket hade att göra med hans situation också. Jag tror att kontraktet och det faktum att de ville sälja honom, det påverkar. Det är bara vi tänker inte på sånt, för att det gäller inte oss liksom.
Och även om man säger att det inte påverkar, så gör det ju det.
Samtidigt så har ju Cholo sagt också att, jag minns när han sa i veckan innan transferfönstret hade stängt, att han sa mer eller mindre något i stil med: jag hoppas att transferfönstret har stängt, så ska Adrian ha sin att han ska vara lugn, mer eller mindre. Att det kanske var ganska uppenbart. Det var i och för sig ganska uppenbart att jag tror inte att Adrian egentligen ville till Monaco. Det var bara att de ville göra sig av med honom för att få in en mediapunta som de inte har råd med annars, om de inte lyckas få iväg en spelare.
Alltså, jag tror att de har råd med en mediapunta, alltså om de verkligen, verkligen skulle behöva det. Men jag tror att de sparar pengar för att gå på Courtois.
Det är mycket möjligt här. Det skulle inte förvåna ett dugg om de försökte med Courtois. Även om det kommer bli jättesvårt. Det måste vi ha klart för oss att det är en världsmålvakt det rör sig om. Liksom.
Ja, men fortfarande är han, ja, han är redan en världsmålvakt.
Ja, absolut. För mig är han en av de bästa målvakterna i hela världen. Och det säger jag inte för att han spelar i Atletico, utan jag tycker att han har visat 3 säsonger nu. Det är tredje säsongen som han visar att han är på topp. Liksom. Och det är sällan som man gör misstag, och får vi hoppas att han inte gör det i kommande match.
Nej, jag kommer ihåg i alla fall mot Sociedad. Vad var det, Sociedad hemma? Nej, det var Sociedad.
Nej, det var Valladolid. Det var sista misstaget om jag minns rätt. Mm. Det var ju typ för en ganska exakt 1 år sedan.
Ja, det var ett mot Rayo också väl?
Ett mot Rayo, jag minns inte. Han kanske gör något så här. Alltså extrema misstag snackar jag om då. Att han tappar bollen mellan benen eller något i den stilen.
Ja, men han gjorde det.
Mot Valladolid vad jag minns.
Ja, jag tror han gjorde. Ja, Valladolid kan det ha varit. Jag får med att det var något mot Rayo också. Men vi kan säga Valladolid. Så har jag inte fel i alla fall. Men vi går tillbaka till Champions League. Jag tänkte vi ska njuta lite till och prata om det faktiskt. Vad har du att säga om matchen? Jag blev bara helt så typ lite nervös när jag pratade om det, eller helt så extas, typ som Cholo efter frisparken.
Alltså jag tycker att andra halvlek, första halvlek är jättestängd, alltså det händer ingenting och det är svårt att ta sig igenom den muren som de har skapat Zenit. Sen så öppnar de upp sig med Igor Shatov när han byts in där, och Oleg Shatov, förlåt, och de börjar spela med någon sorts 4-3-3. Och det i sin tur gör ju att matchen blir betydligt öppnare och de blir betydligt bättre också. Där och då så tycker jag att Atletico har inte riktigt kontroll på matchen efter att de har kvitterat, gjort 1-1 där med genom Hulk. För om Kelsakov gör 2-1, då är det en helt annan match, för han träffar ju faktiskt ribban där med sin frispark.
Det var en jävla frispark också, måste jag bara tillägga.
Ja, och en riktigt bra frispark. Så som sagt, det är små marginaler som avgör. Och även om det ser ut som att Atletico vinner ganska enkelt och sopar undan Zenit här med 3-1, så var inte det fallet, utan Zenit bjöd upp på bra motstånd och Atletico avgör ju först med Ardas, det är ju världens vackraste mål tycker jag i alla fall, så som han forcerar in den här bollen.
Det var som de, jag vet inte om du sa på, vi har satt fotboll efter, Erik Niva sa att det är ett riktigt Cholo Simeone-mål som Arda gör.
Ja, men till viss del kan man väl säga det, för att nu är Arda en typ av spelare också som verkligen jobbar för sitt lag. Men till viss del så har han helt rätt där, för att vi vet hur ett Cholo-lag spelar liksom. Det har vi sett under de senaste 2 åren. Och efter att vi gör det 2-1 målet, då tycker jag att vi har ganska bra kontroll på det hela igen. Men det är små marginaler och det kan hända att gör de bara 2-1 så är det en helt annan match och ett helt annat läge och mycket svårare att vinna. Sen så måste vi nämna också att Leon Battistavs mål var riktigt, riktigt snyggt, alltså vilken placering.
Mm. Han håller ju i lite också där och inte skjuter direkt, utan han väntar ut målvakten lite.
Mm.
Så att, jag vet inte, jag blev ungefär lika glad som Cholo om ni så hur han hoppar till.
Det ska bli intressant hur du kommer fortsätta här i Champions League nu. För vi har ju klarat av en svår hemmamatch. Nu gäller det att klara av den absolut svåraste här, 3 oktober mot Porto på bortaplan. Och det ska bli jättekul att se hur man ställer sig till den uppgiften, för att den här rutinen som de här vissa lagen har. Vi kan snacka om Milan, vi kan snacka om United, vi kan snacka om, du vet, de här klubbarna som alltid är med.
Mm.
Milan spelar inte särskilt bra mot Celtic exempelvis, men de har rutinen och de har de här, de kan avgöra när det mest behövs, trots sitt enorma skadeläge, för att de har ju massor med skador. Så den här rutinen, och det snackar jag också Cholo om på presskonferensen, som både Zenit och framförallt då Porto har. Porto har varit framgångsrika i Champions League tidigare. Den är jätteviktig för att man ska kunna ta sig långt och framförallt då ta sig förbi det här gruppspelet.
Precis. Nej, jag känner att visst, nu är Stravin inte dåliga, men slår Porto dem på bortaplan så ska väl vi också kunna, alltså, jag vet inte,
Det är klart att vi ska kunna slå dem, men samtidigt så är det ju så att varje match är unik. Varje match ser inte likadan ut.
Nej, alltså kommer vi iväg med 3 poäng från Porto på bortaplan, då är jag fan nöjd. Alltså. Då kan jag dö i frid.
Då har ju laget tagit ett stort kliv mot avancemang om de vinner mot Porto på bortaplan. Men det är inte dugg lätt om man säger så.
Vi kommer ihåg hur det ser ut mot Akademiker. På tal om portugisisk motstånd. Men nu var det ju lite andra spelare också. Då hade vi typ Silvio på högerbacken. Eller vänsterbacken. Som inte var så himla bra om man säger så.
Han var urusel, du kan ju säga det.
Och det var han som påverkade ett, eller båda målen också. Mm. Jag tror det var första målet som han går bort på helt. Sen så hade vi Asensio i mål också.
Catadia spelade väl den matchen också, om jag minns rätt. Orsaka straff, om jag minns rätt också.
Så vi behöver inte lägga så mycket fokus på det. Nej, men det var bara lite så här spännande att ändå portugisisk motstånd och Akademiker är egentligen, jag vet inte hur pass mycket, men de är ju sämre än Porto.
Ja, men det är väl klart. Porto är ju Portugals bästa lag tillsammans med Benfica. Det är ingen snack om den saken.
Jorge Mendes United.
Sen så måste vi också nämna att vi får inte få hybris nu, alltså.
Som Niklas.
Niklas har ju blivit mer eller mindre slaktad på det här kommentarsfältet. Men ska vi säga också att det är inte Niklas som sätter rubrikerna. Och det är Robban Johansson på Spanien-redaktionen som gillar det med sensationalism lite grann. Och lite Aftonbladet stök på den där på den där rubriken som han satte där på artikeln då, i Fuera de Juego.
Atletico vinner Champions League. Jaha.
Exakt. Det är en match taget som gäller. Även för oss fans skulle jag vilja säga.
Eller hur, det är inte bara laget som tänker att det är fansen. Det är
som Cholo brukar säga. Isolerar vi oss från vår verklighet så kommer dåliga saker att hända. Och det är nog bäst att vi håller tyst nu. För att varje gång vi börjar snacka så går det åt helvete.
Ja, det är ju så. Sedan en rolig sak här. Som egentligen inte har ett skit att göra med. Eller ju lite faktiskt med matchen mot Zenit. Det var ju att dagen efter på Markas framsida. Så istället för att ha Atletico eller Barca. Atletico var ju med 3-1 och Barca med 4-0 mot Ajax. Så har man en väldigt stor bild på Ronaldo.
Jag tror att de måste ha ändrat den framsidan. För att på natten där, när den kom ut, den första. Så var det bild på Messi och på Arda, om jag minns rätt.
Men det var väl på Ass? Det var väl inte på Marca?
Jo, Marca tror jag att det var. Men å andra sidan skulle jag inte förvåna mig om det var Ronaldo. För ibland brukar det vara så att de lägger upp en portada, så att säga, en framsida.
Yeah.
Sen byter de den några timmar senare om de inte är nöjda med den. Och den slutgiltiga tidningen har den sista framsidan som de har bestämt sig för. Det har hänt många gånger, det är inte första gången.
Ja, precis. Ja, vi får se. Det stod... Eller det kanske var tvärtom, det kanske var på Aff. För så här, Golpe de Lideres, Messi och Arda.
Mm.
Det kan ha varit på Aff, mycket möjligt. Vi får ta och gräva i det lite senare. Vad tyckte de att det inte var fullt på arenan? Var det väntat, eller var det...
Ja, vad jag vet så var det ju bara 40 000 sålda biljetter till den här matchen. Vilket betyder att det saknas väl typ 15 000 för att få fullt hus. Då tror jag att de räknar med ganska många av de här som har abonnot total, så att säga. Som har säsongskort också. Så jag är inte jätteförvånad med tanke på hur situationen är i Spanien också. Det får vi inte glömma. Det är inte billigt att gå på fotboll, och framförallt så är det inte billigt att gå på Champions League. Och jag tror att om det hade varit ett bättre lag, eller bättre, ett mer namnkunnigt lag än Zenit St. Petersburg, så hade det nog varit ganska fullt på Calderon, tror jag.
Jag håller med dig helt och hållet. Det brukar vara så. Även om laget är bra så brukar de inte gå, i och med att det inte är så namnkunnigt lag liksom, som du säger.
Det är bara om det är typ de här 16 eller... 12 matcherna brukar ju vara fullsatta trots att de möter typ, vad vet jag, värsta skitlagen, alltså Granada och vad vet jag, såna lag. Så brukar de här 12 matcherna vara fullsatta för att det är så många barn som går på de här matcherna. Jag tror att priserna brukar vara mycket lägre också.
Ja, ibland har de ju haft alltså extra pris för barn liksom, och gå in från 10 euro eller vad det är. Så.
Och sen finns ju Dia de Niño också som är en speciell dag för småbarnen då som får komma, och det är massa aktiviteter och grejer som de får, ja, som klubben organiserar utanför arenan, och sen då själva huvudtillställningen som är matchen.
Där Atletico slog Granada med 5-0. Eller var det Rayo?
Nej, det var Granada förra säsongen.
Ja, förra säsongen. Precis. De tre bästa mot Zenit, Zoran.
Jag tycker att Arda var absolut bäst, och det är inget snack om saken. Han gör ett mål, en assist, och han är ju den som skapar flest chanser och helt enkelt bäst på plan. Tycker att Kåkes fast situationer blev avgörande, så han får ju såklart vara med där. Och jag gillar även Marios insats, för Mario, han vann jättemycket boll, och framförallt så vann han den tidigt när motståndarna försökte att kontra. Och hans pressspel var jättebra, tyckte jag.
De tre sämsta?
De tre sämsta, det tycker jag är lite svårt att säga så här, men jag tycker inte Gabi riktigt kommer upp på samma nivå som vi vet att han kan. Framförallt med energin, men det kan också göra med att han har spelat stort sett varenda match den här säsongen. Han är ju verkligen den spelaren som är referenten med laget, och som lagkapten så... Han gör sällan en dålig match, men jag tyckte att han kunde betydligt bättre den här matchen.
Precis. Något annat du vill lägga till?
Nej, men jag skulle vilja höra dina bästa tre. Och dina sämsta tre, eller din sämsta.
Det finns inga sämsta i mitt Atletico. Alla är bra. Nej, men jag tyckte Arda bäst på plan, självklart. Sen tyckte jag Mario också var grym. Han plockade alltid upp bollen, som vi pratade om här lite innan. Jag vet inte om vi pratade om det innan sändningen, men kom ihåg bland annat när Mario snudde bollen från Hult. Det såg så himla lätt ut och bara sprang upp. Hela Calderon applåderade och ja, han spelade vidare bollen. Och sen så tyckte jag att Courtois var duktig, även om... han fanns ju där när han behövde, så speciellt på den här nicken. Skottet kan man ju tala lite om, men jag tycker att han är chanslös, liksom det är Hulk.
Det är alltså en bomb som man sätter upp i krysset. Det där är jättesvårt att rädda. Trots att det är ganska långt utifrån, så är det jättesvårt att agera på det. För det är värsta farten på det där skottet. Men det har du rätt i. Courtois gjorde ett par viktiga räddningar där när det som behövdes som mest. Och han är som vanligt säker på i luftspelet och bidrar med generell säkerhet i försvarsspelet.
Precis. Vi går vidare till nästa match, som är lördag eller söndag? Lördag eller söndag? Nu satt jag där på pottkanten, va? Vi möter i alla fall Real Valladolid på lördag klockan 22.00. Matchen sänds i C-more Sport. Har du kommit tillbaka, Sören?
Ja, jag är tillbaka.
Härligt. Valladolid mot Atletico Madrid på José Soria på bortaplan spelar vi, där äntligen Diego Costa är tillbaka. Tanken kring den matchen?
Framförallt så är det ju att det ska bli intressant att se hur man spelar efter en Champions League-match. Och det vet vi att det är ganska svårt att kombinera Champions med ligamatcher tre, fyra dagar senare. Så det ska bli intressant att se hur de tar sig an den här matchen, och framförallt vilka det är som får spela respektive vila. För nu kommer en ganska men väldigt tuff spelperiod här, med matchen mot Zenit, matchen mot Valladolid där på lördagen. Sen så är det match mot Osasuna nästa onsdag. Efter det är Madrid-derby. Och sen är det väl Champions League, om jag har rätt.
Yep.
Och efter det så är det en till match. Jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men det är i alla fall de matcherna innan landslagsuppehållet. Så visst, vet du, det kommer bli intressant att se hur de klarar sig och hur de klarar av att kombinera Champions med ligaspelet. Det är väl framförallt det som är väldigt intressant med Valladolid-matchen.
Efter Madrid över till 17 så har vi Porto i Champions League borta och sedan så har vi Celta hemma i den 8:e ligaomgången.
Och som sagt, det är inte lätt liksom. Även om det inte är, även om man kan vara nöjd med motståndarna som man kommer att spela mot. Det är inte, nu är det visserligen bara Porto och Real Madrid som är de riktigt svåra här, men samtidigt så kunde vi ju fått typ Valencia eller ett Sevilla eller något i den stilen under den här tiden. Trots att båda lagen går dåligt så kan det trots det vara svårt att vinna de här matcherna när man saknar den här totala skärpan, 100%-igheten efter spel i Champions League då.
På tal om Valencia, 3-0 mot Swansea. Kort kommentar.
Kort kommentar är att de är i kris. Och det är väl tragiskt med tanke på att de har ett ganska okej lag. Det verkar bara finnas jävligt mycket problem där. Och de här spelarna verkar inte gå ihop med varken Djokic eller någon annan. Och Djokic, det är inte Djokic som får skiten då av fansen, utan även om man får en del så är det spelarna som återigen inte presterar som de ska.
På Svenska fansforumet så skrek de efter Djokic avgång. Håller du med?
Alltså, han har inte gjort det bra hittills. Det blir ingen snack om den saken. Sen så kan man ju ifrågasätta spelarnas motivation, att hur mycket de vill spela för honom också. För om vi kollar på vad som har hänt där på senaste tiden, så vissa spelare som har gått ut och snackat om att de ska spela på vissa positioner som de anser att de ska spela på. Han ska ju tydligen ha sagt frågat hela truppen om de har något problem med honom. Alltså mitt innan en träning ska han ha gått ut, samlat laget och frågat: har ni något problem med mig? Och då ska hela spelargruppen hålla tyst och inte ens sagt ett knyst till honom. Så jag vet inte, det verkar finnas...
Riktigt serb.
Ja, det är verkligen straight forward. Såna är stort sett serber, i alla fall fotbollstränare på det viset. Så jag vet inte om de vill ha bort honom eller om de inte tror på honom. Det är ju inte vårt problem heller som Atletico fans. Men de får ju gärna fortsätta på den, ja, på det sättet som de har spelat så här långt. Det har vi ingenting emot.
I alla fall ett tag till vi har säkrat tredjeplatsen. Nej, men vi lämnar Almeria-matchen. Vi tänkte ju snicksnacka här lite, som man säger i vissa delar av Sverige. Vi tänkte prata lite om fotbollsveckan som gått. Finns det något speciellt som du kommer ihåg, Soran? Något som du vill ta upp?
Så det finns ju ganska mycket. Jag har sett jäkligt många matcher nu.
Hur många har du sett?
Alltså jag räknar ju inte, men man ser ju väldigt mycket. Det är typ, man är uppe, vakna.
Bara ut med det.
Vakna, iväg till skola eller jobba lite. Och sen så ser man, sen så kommer man hem och sen ser man kanske 2-3 matcher. Och sen blir det, sen så är det inte så jävla stor grej med det liksom. Och när det är Champions League-kväll så kan jag sitta och kolla på 5-6 matcher. Samma på helgerna liksom. Det är för att jag älskar fotbollen liksom. Och för mig är det absolut inget svårt att göra det heller. Vi har ju våra sätt att kolla på fotboll, så att säga.
Jag vill ha ett slutgiltigt svar.
Jag skulle säga 40 matcher per vecka.
Bara?
Nej, jag vet inte fan, jag räknar dem inte, så jag har inte den blekaste om mycket jag kollar på.
En vecka med Champions League tisdag, onsdag och Europa League på torsdag.
Ja, jag kan säga så här, jag skulle kolla på betydligt mer om jag var arbetslös och inte studerade.
En fråga, ska du se Elche och Osasuna ikväll klockan 8 eller 10?
Ja, det är väl klart.
Toppmatch.
Beroende på vad som finns i franska ligan och tyska ligan och holländska ligan. Som du märker så kollar jag på allt.
Så är lite, men sant. Något annat lite mer relevant. Den senaste fotbollsveckan. Någonting som du vill ta upp. Något som hänt någonstans i Europa eller världen.
Ja, det är ju Napolis seger mot Dortmund. Som var väldigt intressant att de kunde slå Dortmund då. Kunde göra det ganska övertygande trots att de ställer till det lite för sig i slutet av matchen. Champions League också kan vi nämna Chelseas förluster mot Basel. En match som jag såg där på kvällen efteråt, blev ganska sent blev det för mig. Jag kollade av mig runt ett eller vad fasen det var. Och jag såg den matchen och blev jäkligt förvånad över, över sättet som Chelsea spelar på. Det är inte alls särskilt övertygande, men får vi se vad som kommer hända här alltså längre fram med Mourinho. För att de kommer ju säkerligen ta sig vidare från den där gruppen. Även om de lyckas, även om de förlorar här mot Basel. Men det var ändå anmärkningsvärt att de går och förlorar mot Basel på hemmaplan i premiären.
Precis. Själv så har jag faktiskt inte sett så mycket fotboll. Jag fick köra som en idiot hem från jobbet för att inte missa Atletico. Men ja, vi tänkte snacka lite om Atletico och en speciell turk som vi har i vårt lag.
Japp. Yep.
Arda Turan.
Och hans förlängning med klubben, det är ju verkligen de bästa möjliga nyheterna. Och att han förlänger med 2 år kanske indikerar på att man kanske kommer sälja honom inom kort då. Men det är jävligt skönt ändå att han förlänger och att hans utköpsklausul då framförallt ligger på 41 miljoner euro och inte på 24 som tidigare. Sen så tycker jag att det är ganska fint gjort av honom också att säga nej till så många bud. För jag är övertygad om att han är en spelare som kan tjäna mer än 3,5 miljoner euro per säsong.
Verkligen.
Vilket är hans nya lön då så att säga.
PSG var väl ute efter honom. Eller Monaco i alla fall vet jag.
Monaco, Tottenham, jag tror att Arsenal var väl intresserade. Liverpool var väl intresserade. Galatasaray, jag vet inte, de trodde ju verkligen att de kunde signa honom. Men han ville stanna och läste i AS i morse att han stannar ju på grund av att han känner sig hemma i Atletico.
Och, och han tyckte att Cholo var en viktig figur i hans utveckling.
Och hans morsa hade ju tydligen fått, han hade tydligen haft problem med hälsan då. Så, och hon har flyttat till Madrid och hon bor där med honom så... Ja, det är möjligt att han känner sig väldigt hemma i Madrid. Det vet vi ju inte, men från det han sa så verkar det ju vara så i alla fall. Det var vad han sa i alla fall.
Ja, det stärker lite också att han ska stanna där med att hans morsa flyttar och sånt. Så att man ska inte tro för mycket på det, men...
Det mest imponerande just nu det är ju att hela spelartruppen har kontrakt till 2016. Minst 2016. Förutom Diego Godin som är på väg att förlänga nu och som antagligen kommer bli klar inom kort med en förlängning till 2016 eller 2017 och Raul Garcia som sitter på ett utgående kontrakt 2014. Men det skulle inte förvåna om han också fick en förlängning med tanke på hur Cholo ser på honom och vilken typ av spelare det är också. Att han tar sig an den här rollen också på väldigt, väldigt bra sätt. För att det ska man ju komma ihåg också att det finns många själviska spelare i den här branschen och att Raul Garcia tar sig an den här rollen som avbytare och som en spelare som ska spela mot de här lite sämre lagen. Det är faktiskt anmärkningsvärt och beundransvärt skulle jag vilja säga.
Även Arensubia och faktiskt... spelare som har kontrakt som går ut efter säsongen i Courtois då, lånekontrakt, Arensubia, Raul Garcia och Thiago.
Yes, och Thiago, om man skulle göra en bra säsong så är jag ganska övertygad om att han får förlängt. Samma gäller väl med Raul Garcia och Arensubia är ju bara där för att...
han ska vara där liksom.
Han, är bara backup i värsta fall om Courtois skulle gå sönder. Så att man slipper ta in en Bono som inte har någon som helst erfarenhet.
Men egentligen, när ska man börja satsa på Bono då?
Jag tror att man måste låna ut honom för att man ska ta det på, alltså för att han ska kunna utvecklas. Och nu hade ju han erbjudanden att spela i Segunda. Och de släppte honom inte för att Cholo var inte 100% säker på att om de skulle värva Moya eller om de skulle värva Arensubia eller något billigt alternativ som Germán Lux från Deportivo La Coruña. I slutändan så blev det ändå Daniel Arensubia för att han kom mer eller mindre gratis. Och Bono stannade. Nu är Bono i något sorts mellanland där han måste välja i januari tror jag. Får vi se om han kommer gå och lånas ut. Det skulle nog vara jättebra om han lånades ut för han måste få känna på att lite högre upp än Segunda B liksom.
Ja, precis. Och kontrakt som går ut 2015 är då Godin och Adrian.
Mm. Adrian tror jag inte förlänger faktiskt. Jag tror att han blir nog såld. Det är mycket möjligt att han blir såld i både möjligtvis i vinter eller nästa sommar. Och sen får vi se vad som händer med den här mediapuntan som Cholo alltså som man snackar om hela tiden, som man verkligen vill ha, som de inte lyckades värva till honom. Skulle inte förvåna mig om Adrian lämnar och de tar in en mediapunta i alla fall under nästa sommar, nästa transferperiod i nästa sommar.
Diego.
Ja, det skulle inte förvåna med tanke på att han inte har förlängt med Wolfsburgen, och det håller vi såklart koll på vad som händer där borta.
Det kan ju ha varit, för jag kommer ihåg att Diego gick ut och han kritiserade ju Atleticos ledning lite, den här pakten med Cholo som vi snackade lite om.
Mm.
Vad var det, någon månad sedan när säsongen var igång liksom. Och då kanske det känns som att de två har kommit överens om att han ska komma gratis till nästa säsong.
Det känns lite så, för att de var ju överens med Diego, klubben alltså. De hade kommit överens, jag tror att det var en lön på 3,5 miljoner euro, vilket är nästa högsta lönen just nu i Atletico. Det är bara David Villa som tjänar 4 eller 5 eller vad fasen det var. Och det skulle inte förvåna om
6
han...
6 tjänar han.
Ja, fast jag tror att det är 5. För jag har snackat med Dani och han sa att det var 5. Så okay. Jag tror inte att det är 6. Det är väldigt högt där för en spelare i Atletico Madrid.
Men samtidigt så vill man ju ge Falcao 7,5.
Ja, eller så var det bara ett trick att lura fansen att man har gjort allt för att försöka behålla Falcao. Det finns även sådana aspekter som man måste tänka på i den här typen av bransch. Och det märkte vi kanske framförallt med Kun Agüero när han lämnade Atletico, och hur de var beredda att betala 8 miljoner euro per säsong till honom bara för att han skulle få stanna. Så blev det inte riktigt.
Nej, så det kan ju ha varit att liksom att Agüero liksom ska förklara att han satsar på Sverige, vilket han gjorde då, men att klubben vill rädda typ, ja men det är inte vårt fel hit och dit, så de säger med en högre lön.
Sen var det ju så också att Agüero trodde ju inte på projektet. Och projektet, säger jag nu, det finns inga projekt inom fotboll, men
det fanns inga projekt då.
Nej, och generellt inom fotbollen så är ordet projekt ganska löst, om man säger så.
Ja, det är mer nyrika klubbar som har projekt.
Ja, man kan väl säga så. De sparkar sina tränare, så inleder de ett nytt projekt.
Eller
fattar vad jag menar. Så ja. jag tror inte att Kun trodde väl inte riktigt på Atletico med tanke på hur det såg ut den säsongen och den sommaren när alla skulle lämna. Han visste ju ganska tidigt att De Gea var klar typ i februari för United, och Forlan skulle inte få stanna på grund av hans bråk med Kike och hans höga lön också. Så ja, det blev till slut att han lämnade Kun, men nu har vi ett 10 gånger bättre lag än vi hade då, och framförallt så är vi ett lag, så att säga.
Precis, jag klagar inte.
Nej, det går verkligen inte att klaga.
Finns det något annat vi bör lägga till i podcasten, så?
Nej, det finns väl inte så jäkla mycket. Mer än att vi är tillbaka antagligen nästa vecka.
Antagligen. Österhalmstad, ska du säga den?
Nej.
Mönchengladbach, Braunschweig.
Antagligen.
Saint Etienne Toulouse.
Ja, det ska jag absolut se. En riktigt fin match.
Osasuna Elche klockan 9.
Absolut.
Sen har vi Recreativo själva Barça B. Den ska du säga.
Nej, den hoppar jag faktiskt.
Och sen har vi Racing Club mot Newell's Old Boys klockan 01:10.
Den låter intressant, men jag vet inte om jag orkar vara uppe så länge.
Oh, ja, lite kaffe så. Men vi säger tack och hej, och på återseende. Tack för att ni kanske orkade lyssna.
Kanske.
Ha det bra. Hej då.